Jag har åkt mycket på läger under mina år som anställd i kyrkan. Och jag har ofta haft en tydlig regel som jag har sagt till ungdomarna som jag varit ledare för. Den är så här. Är du kung på natten så är du också kung på dagen. Och det betyder det här. Alltså om du inte somnar när vi ledare säger att du borde somna. Om du är uppe och härjar. Om ni ligger och snackar i sängarna eller om man får för sig att ta ett nattbad. Fine. Så länge ni gör det på ett bra sätt. Alltså det går bra. Men du kan sen inte komma och säga på dagen att du är för trött för att vara aktiv, för att vara trevlig, för att orka med allting. Utan är man kung, alltså har man energi, hittar man på grejer på natten, så ska du minsann också vara pigg och orka på dagen. Alltså man kanske behöver någon lägerregel till än den. Det kan vara det här om att man ska gå iväg från lägerområdet eller passa tider eller vad det nu är. Men kung på natten innebär också kung på dagen. Jag skulle säga att där har du en riktigt bra grund att bygga på. Det behövs inte så mycket mer än den regeln för ett bra läger. Vi är glada ledare, vi är glada ungdomar. Vi får dagarna att funka och så kryddar man det hela med lite roligt härjande sent på kvällarna eller nätterna. Så välkommen med på läger, kung på natten, kung på dagen. Vet ni, Jesus gör ungefär samma sak vid ett tillfälle. Han sätter en grundregel eller ett grundförhållningssätt för hans rike. Förra veckan så nämnde jag att fariséerna och översteprästerna, de hade länge letat efter ett tillfälle för att gripa Jesus. För de tänkte, han siktar ju på att bli kung i Israel. Alltså han vill ha politisk makt. Så de var rädda för Jesus. De trodde att han utmanade om statsmakten. Därför ville de gripa honom. Och det är ju det de lyckas med till slut vid påsk. Men nu kommer vi in i ett sammanhang som verkar ha varit ungefär ett år innan påsken när Jesus dog. Jesus är på ett ställe och så talar han till människor. Han undervisar på olika sätt. Och så berättas det just detta att fariséerna och översteprästerna vill få bort Jesus från allt folk som följde honom. Liksom kunna separera honom från andra. Få honom att säga någonting som är fel eller emot lagen och så ta honom. Det här står i Matteus evangeliet kapitel 22. Och först så skickar översteprästerna och fariséerna fram några av sina egna lärjungar, alltså inte Jesu lärjungar. Och så ställer de en fråga till Jesus hur man ska tänka om att betala skatt. De tänker att nu har vi en sån lurig fråga, så nu har vi honom. Alltså nu kommer han trassla in sig och så tar han sig inte ut. Men Jesus genomskådar deras syfte. Han frågar om de bara är ute efter att sätta honom på prov. Och så ger han dem ett svar så att de häpnade, står det. Och lät honom vara ett tag. Men då tar fariséerna och översteprästerna och samlar ihop sig igen. De tänker en vända till. Och så då kom några saddukeer eller sadduceer och lyssnade på Jesus. De väntade snällt på att Jesu undervisning skulle bli klar. Och då passade de på. Och saddukeerna, det var ett politiskt parti som hade ganska stor förankring bland folket. Och de trodde bland annat inte på uppståndelsen. Alltså våra partier säger att man ska göra si eller så med äldrevården eller med järnvägen eller vad det nu är. På den här tiden så trodde partierna si eller så om olika frågor kring Gud och tro. Och saddukeerna då ställer en fråga till Jesus om just uppståndelse. Och så använder de det här uttrycket. Mästare, Mose har sagt. Alltså han som har gett oss lagen, som ligger till grund för vårt samhälle, säger så här. Vad säger du? Och så lägger de liksom fram ett scenario som är riktigt klurigt får man säga. Och anledningen till att de säger Mose har sagt, vad säger du? Det är ju för att få Jesus att säga någonting som var tvärt emot Mose. Alltså då skulle man kunna mena, ja men det här är ju hädelse. Och människor hade kunnat vända sig mot Jesus. Vi tar inte hela storyn, men än en gång så svarar Jesus briljant på den här märkliga frågan. Och så står det att folket som lyssnade häpnar över hans svar. Och saddukeerna går därifrån tysta. Men man ger sig inte. En tredje gång samlar fariser och överste präster ihop sig. Och så skickar man fram en jurist. En expert på lagen. En som kunde allt om Mose lag. Och det gjorde man inte för att den här juristen var nyfiken. Eller för att han behövde få svar på sin fråga. Utan det gjorde man för att han var så kunnig att honom skulle inte ens Jesus kunna tysta. Så här står det i Matteus 22:35. För att sätta honom på prov frågade en av dem, en laglärd, alltså den här juristen. Mästare, vilket är det största budet i lagen? Och vet ni, det här svaret kunde alla. Alltså alla judar kunde svaret. För svaret var liksom hela det judiska folkets grund eller teologiska grund. Det var liksom svaret på den här frågan som deras samhälle och tro utgick ifrån. Så den laglärde behöver inte informationen utan han sitter på minst en fråga eller ett tillägg som han liksom tänker sticka Jesus med. Men Jesus han svarar som förväntat. Och här hade alla som lyssnat kunna svara ihop med honom. Svaret är så här. Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Japp, tänker den laglärde. Så väntar han liksom på att Jesus bara kan sätta punkt så att han i sin tur kan fortsätta. Men så säger Jesus, sedan... Hej, det finns inget sedan, Jesus. Alltså nu förstör du hela mitt upplägg här. Det finns liksom inget tillägg till detta. Tyst, så jag kan få tysta dig, Jesus. Så måste den laglärde tänkt. Sedan kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. Ett av samma slag. Alltså inte nummer ett och nummer två. Det är inte först det viktiga och sedan det lite mindre viktiga. Det är inte en huvudmening och så ett frivilligt tillägg. Utan ett av samma slag. Alltså lika mycket värt, lika stort, lika viktigt som det första. Fast det är inget första och andra. För allt detta är nummer ett. Här har du grundregeln i att tro på mig. Säger Jesus. På våra läger hade vi kung på natten, kung på dagen. I mitt rike, säger Jesus, är det att älska Gud och älska människor som är grundregeln. Och vet ni, när Jesus säger älska din nästa som dig själv så visar han på ett tydligt sätt att tro på Gud, det är inte bara någonting som är lodrätt. Alltså uppifrån och ner. Eller nerifrån och upp. Utan det är även någonting som är vågrätt. Tro att Gud finns och säga att man ärar honom är liksom inte det enda eller allt. Utan att vara hans följare handlar lika mycket om kopplingen till andra människor. För i den här världen som Jesus levde och kanske som även en del av er tyvärr har smakat på så kunde man hävda att man älskade Gud men man kunde behandla människor dåligt. En människa kunde mena sig ha det bra med Gud men inte respektera andra människor. Och konfronterades man med det där så kunde man alltid hävda ja men vet ni, jag har det bra med Gud, jag har bekänt mina synder, jag går till kyrkan på söndagar, jag ger kollekt, jag är med i en fikagrupp i församlingen. Och fråga någon hur du egentligen behandlar din fru. Eller hur du agerar mot människor på jobbet. Eller hur du svarar dina barn. Så kunde du alltid hävda, vet du, jag och Gud har snackat ut så det är lugnt. Alltså så var religion där och då. Jesus säger, ja du ska älska Gud. Med allt du är och allt du har och allt du kan. Men vad Jesus liksom för in till folket, det är någonting nytt. Nämligen detta, att kärlek till Gud innebär också kärlek till andra människor. Att det allra mest naturliga sättet för en människa att visa att man älskar Gud, det är att älska andra människor. Här så tar liksom Jesus alla de här gammaltestamentliga buden som var drygt 600 stycken. Och så häller han ner dem i en kastrull, sätter på spisen, låter dem koka och reduceras. Så är det detta som blir resultatet. Älska Gud, älska människor. Två meningar blir det som består. Lägerregeln var kung på natten, kung på dagen. Jesus grundregel för att tro på honom, det är detta. Men så fanns det ett problem. Och det var för att en jude på denna tiden så var din nästa en annan jude. Man läser i tredje Moseboken kapitel 19 så får man en definition vad ens nästa är. Det är en i sitt eget folk. Men så tar Jesus det här ett steg till några veckor senare då han får en ny fråga om en laglärd om vem som är hans nästa. Det är då Jesus berättar liknelsen om den barmhärtige samariten som Rune läste förut. Lukas evangeliet kapitel 10. Och då omdefinierar Jesus hela betydelsen för alla folk och för alla generationer om vem ens nästa är. Och Jesus slår fast att ens nästa är ju inte bara en som är från mitt folk. Som en som ser ut som jag, som en som tycker som jag. Som jag tycker om eller som tycker om mig. Utan från och med idag, säger Jesus, så är din nästa vem som helst. Var som helst som har ett behov som du kan hjälpa den personen med. Och även om Jesus följare inte visste det då, och även om det här var liksom otroligt stora, omvälvande ord för dem, så var detta någonting som pekade mot vad som skulle komma. Som liksom byggde upp mot grunderna i det nya förbundet som vi talade om förra veckan. Alltså den nya sorts relation mellan Gud och människa som Jesus sjösatte. Och den tid då han valde att göra detta nya förbundet officiellt, det var ju påsk. Och när vi kommer in i händelserna kring påsk, så har Jesus och lärjungarna precis ätit den traditionsenliga påskmiddagen. Nu är vi på skärtorsdagen i kronologin. Jesus har precis tvättat lärjungarnas fötter. Någonting som de tyckte var väldigt jobbigt. Det var svårt. För det var ju inget personer som Jesus gjorde för personer som dem. Judas, han har lämnat gruppen för att förråda Jesus. Skvallra för översteprästerna och fariserna om vad de sen skulle kunna gripa Jesus. Och Jesus har precis ersatt Mose. Som den som grundar förbundet mellan Gud och människa. Mose, han var ju den som gjorde det när han kom ner från berget med de 10 Guds bud. Sa till sitt folk, här har vi buden, här har vi grunderna, här har vi reglerna för att vi ska kunna ha en relation med Gud. Vid påskmiddagen som Jesus och hans lärjungar precis har ätit så har han sagt att tidigare har vi tänkt på våra förfäder när de räddades från fångenskapen i Egypten när vi ätit detta. Vi har ätit bröd, vi har druckit vin som har symboliserat det som de fick vara med om då. Det har fått oss att tänka på lammet som blev slaktat. Vars blod räddade vårt folk från att dö den där natten i Egypten när Gud kom till vår räddning. Men så säger han att det förbundet som jag sjösätter nu, det handlar inte om lammets blod då, utan det handlar om mitt blod nu. Lammets kropp bröts då. Nu kommer min kropp brytas. Mitt blod kommer rinna för er skull. Jag kommer dö som lammet dog då. Och jag gör det för att ni ska ha liv i evighet. Och sant liv genom relationen med Gud själv. Det är inte för att ni ska bli politiskt räddade. Eller tillfälligt räddade. Utan för att ni ska bli räddade på djupet och för evigt. Och det nya förbundet, det nya sättet för människan att ha en relation med Gud, precis som det gamla förbundet, skulle också ha sina bud. Sina regler eller sina grunder för vad som gällde, hur man agerade inom ramarna för det här förbundet. Men det är inte drygt 600 som det var förra gången. Det är inte ens två. Utan här och nu så är en av de viktigaste stunderna i hela Jesu liv och gärning. Så här står det i Johannesevangeliet 13 och 34. Ett nytt bud ger jag er. Och hade lärjungarna där och då tänkt klart, så hade de nog protesterat. Argumenterat för att Jesus, du kan inte ge bud. Men det finns bara en som kan ge bud på det här sättet inom ett förbund. Det är ju Gud själv. Du vet hur det gick till när Mose gick upp för berget Sinai. Gud gav Mose de 10 Guds bud. Mose tog med dem ner. Att ge bud är Guds roll, inte din Jesus. Och för ett tag sedan så minns vi att du gjorde ungefär 600 bud till två när du sa att vi skulle älska Gud och älska människor. Nu pratar du om ett nytt bud. Alltså är det ytterligare till de 600 eller är det tredje bud? Hur ska du ha det, Jesus? Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Och för lärjungarna så var inte det något nytt. Det hade vi ju hört förut. Jag älskar Gud, älskar din nästa. Var det ett nytt bud? Det här har ju du tjatat om länge, Jesus. Lugna er, jag är inte klar än, kanske Jesus sa. Och så lägger han till. Så som jag har älskat er, ska ni älska varandra. Okej. Okay. Och där hade han kunnat vända sig till dem, var och en i det där rummet. Och han kanske gjorde det, även om inte det står här. Han hade kunnat titta på Matteus och säga, Matteus, kommer du ihåg första gången vi träffades? Ja, Jesus. Vad var du då? En tullindrivare. Vad tycker folk här om tullindrivare? Att man är en förrädare och att man är avskydd. Kommer du ihåg vad jag sa till dig, Matteus? Ja, du bad mig att följa dig. Och vart gick vi sen? Vi gick till mitt hus, Jesus. Precis, där har du det. Vet du, den nåden, Matteus, du fick ta emot av mig den dagen och vill att du för den resten av ditt liv vidare till andra människor. Han hade kunnat vända sig till Natanael och fråga, Natanael, kommer du ihåg första gången vi träffades? Japp, det gör jag. Kommer du ihåg vad du sa om människor som kommer från den platsen jag kommer ifrån? Att därifrån kan inget gott komma? Att därifrån finns väl inget att hämta? Nasaret för inget gott med sig. Så sa du, Natanael, kommer du ihåg det? Ja, Jesus, det minns jag. Och kommer du ihåg mitt svar på det du sa? Ja, Jesus, du bjöd in mig till att bli en av dina närmsta följare och vänner. Natanael, nu vill jag att du ger samma nåd, samma välkomnande till alla människor du möter, oavsett hur de behandlar dig. Och så hade Jesus kunnat göra samma sak till dem, var och en, och visa att det ni fått av mig, det jag har gjort för er, den kärleken jag utan villkor och krav har gett till er, den ska ni ge till andra ni möter. Och Jesus hade kunnat säga, om ni tror att ni har sett sann kärlek än, då har ni inte sett någonting. För vänta en dag, vänta två dagar, vänta tre dagar. Tills jag hängs upp på korset, spikas fast, så min kropp bryts, så mitt blod rinner. För era synders förlåtelses skull, för att ni ska få frid med Gud själv. Det är att älska en annan människa. Och jämfört med hela det systemet som lärjungarna hade i ryggraden, med du ska och du ska inte och gör si och gör så, så var ju det här mycket mindre komplicerat. Men det var otroligt mycket mer krävande. Och anledningen till varför det var mindre komplicerat men mer krävande, det är det här. Jag vet inte hur väl ni följer den tekniska utvecklingen inom idrotten. Men sedan några år tillbaka så finns det någonting som heter VAR i den internationella fotbollen. VAR står för Video Assistant Referee. Alltså det betyder att det finns en domare i matcherna som kan gå in och använda sig av videorepriser för att se om ett domslut var rätt eller fel. Var det liksom rätt att döma straff, var bollen över mållinjen eller inte och så vidare. Och det finns ju en del anledningar till att det här infördes. Det handlar ju i grunden om att domsluten ska bli mera rätta, att matchen ska avgöras på rätta grunder. Men med fotbollsspelare så är det så här. Man kan alltid hitta ett kryphål. Skulle man sammanställa alla regler som finns i fotbollen så blir det liksom en tjock lunta. Alltså trots alla regler om hur nära man får stå en spelare vid inkast eller hur lång tid ett spelarbyte får ta, hur man måste ha händerna när man kastar ett inkast, så lyckas fotbollsspelare alltid hitta ett kryphål någonstans. För så här är det, där det finns regler i plural, så finns det ofta genvägar eller sprickor som man liksom kan ta sig in i. Och i fotbollen är tyvärr erfarenheten att man tar gärna alla chanser man kan för att komma runt de där reglerna till sin egen fördel. Och det är ju en av anledningarna till att VAR införskaffas. Man ska noggrannare se så ingen gör fuffens på planen. Vet ni, på ett sätt skulle man kunna göra samma sak med Bibeln. Hitta kryphål kring saker och ting. På ett sätt, på ett ställe, kan det stå någonting åt det här hållet kring en viss situation eller en sak. På ett annat ställe kan det stå någonting som verkar säga någonting annat om samma sak eller situation. Hur ska man hantera detta? Vad är mest rätt? Vilken tolkning gäller? Alltså det är inte alltid enkelt att säga. Och en del av det vi kan läsa i Bibeln skrevs om människor som gjorde en del fruktansvärda saker. Tänk på Saltaren i Gamla Testamentet. Kung David, han har skrivit mycket där. Vet ni vad han gjorde? Han såg till att en man dog i kriget så att han kunde göra mannens fru gravid samtidigt som David själv redan var gift. Honom kallar vi en man efter Guds hjärta. Alltså det skapar i alla fall en litet frågetecken för en del människor i alla fall. Men vet ni, Jesus kliver rakt in i en kultur där de religiösa ledarna var experter på att hitta kryphål eller skapa de här kryphålen för sig själva. Och Jesus säger ju det till dem också. Varför silar ni mygg när ni sväljer kameler? Och allt det här drev människor bort från Gud själv, som egentligen hade skapat dem för att tillbe honom. Det nya förbundets bud stänger alla kryphål. Alltså kryphålen försvinner. För det finns nämligen inga fler bud att ramla emellan. Utrymmen mellan du skall och du ska inte är borta. En av de allra mest fantastiska sakerna med Jesus, jag tycker själv det är fantastiskt, älska varandra som jag har älskat er. Och här kommer en sak som jag tror vi behöver stanna upp vid igen. Igen för några, för första gången för några andra. Det är det här. Varje uppmaning, varje rekommendation, varje befallning, kalla det vad du vill, som finns i Nya Testamentet. Framförallt om du kan läsa efter Jesu uppståndelse. Det är helt enkelt en tillämpning av budet om att vi ska älska varandra som Jesus älskat oss. Alltså i Nya Testamentet är det ett bud. Inte massor av regler. Ett bud. Men massor av tillämpningar av det budet. Och den som verkligen såg detta, det var ju Paulus i sina brev. För honom om någon så var ju de här buden levande, konkreta. Han tillämpade det hela tiden. Så här skriver han på ett ställe. Var goda mot varandra. Visa medkänsla och förlåt varandra. Okej, det säger du att vi ska göra. Varför då? Är det för att Bibeln säger så? Nej, inte alls. Paulus hade ingen bibel att hänvisa till. Men varför ska vi visa medkänsla då? Varför ska vi vara förlåtande? Är det för att du säger det, Paulus? Så fortsätter han så här. Liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Ska jag förlåta bara för att det är något man gör? Nej, vi ska älska varandra som Jesus älskat oss. Förlåta som Jesus förlåtit oss. På ett annat ställe så skriver Paulus, låt det sinnelag råda hos er. Ja, men vilket sinnelag är det? Hur ska mitt sinne, mitt medvetande vara i relationer? När jag pratar med min mamma eller när jag möter släkten. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Alltså behandla dem du har relationer med på samma sätt som Jesus behandlat dig. På samma sätt han förlåtit, på samma sätt han haft tålamod. På samma sätt han varit vänlig, på samma sätt han varit nådefull. Så ska du göra, säger Paulus. Eller ett sista exempel, i Efesierbrevet 5. Ta alltså Gud till föredöme som hans älskade barn. Lev i kärlek. Visst låter det romantiskt? Men så fortsätter Paulus så här. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss. Utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva. Oops. Det låter genast lite svårare. Japp. För det finns inga kryphål. Men där har vi det. Det är detta som Jesus ger till sina följare. Älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Det är Nya testamentets bud. Det enda, alltså här har ni den kristna tron, stora etik och moralgrund. Och de som verkligen lyckas med detta, det var ju Jesu första följare. De som blev den första kyrkan. Och det är tack vare deras uthållighet, deras kärlek, deras nöd, deras förmåga att liksom kliva ut ur bekvämlighetszonen, att sätta andra människor först, som vi sitter här idag. På grund av att de förstod att Jesus har älskat mig, så nu är det upp till mig att börja älska andra människor på samma sätt. Så valde de att börja dela med sig av sin tro till andra som gjorde samma sak. Och så vidare och så till vidare och till slut landade det här hos oss där vi finns. Och nu är det upp till oss. Vi är redan väl igång. Emellanåt gör vi det riktigt bra, ibland hackar det lite. Men här har vi det. Budet som gäller för alla som vill följa Jesus och tro på honom. Men många av er vet ju, budet har en mening till. Så här avslutar Jesus hela det hela. Älska varandra så som jag älskat er. Ska ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Alltså för människor runt er, för arbetskamrater, för grannar, för familj, för kommuninvånare, för den här världen, så kommer det bli tydligt att det är Gud själv ni följer om ni lyckas med detta. Alltså hur ska alla förstå vad det betyder att vara en kristen? Jo, genom att vi älskar varandra med den kärleken Jesus älskat oss. Och där fortsätter vi också nästa vecka. Nu ber vi en bön och så får vi lyssna på en sång. Herre, tack för din briljans i att utmana och att göra saker tydligt. Och Herre, när vi förstår emellanåt, en del eller fullt ut, vad det betyder att älska andra människor på det sättet du älskat oss, så kan vi inte annat än att säga tack. Tack gode Gud för nåden du visar med oss, var och en och som folk. Herre, vi behöver dig, vi behöver din kraft, vi behöver din hjälp för att kunna älska andra människor som du har älskat oss. Och en del av oss tänker nog nu på när man har fått uppleva din nåd och på din kraft och din kärlek ditt välkomnande. Och att det finns människor som vi inte har visat det. Att det nog finns en del människor som skulle behöva ett förlåt från oss. Att det kanske finns en del människor vi skulle behöva gå fram till och så skulle vi behöva liksom bara säga du, nu glömmer vi det som har varit och så börjar vi om. Att det finns en del sammanhang där vi egentligen vet att det inte finns något försvar för oss att inte älska eller förlåta eller vilja någon annan människas bästa. Du ser de sammanhangen i mitt liv, i våra liv. Gud, hjälp oss att älska på riktigt på det sättet som du älskar. Det är det budet du har för oss. Hjälp oss att gå den vägen.